Jag tror jag blir nästan alldeles svett. Oj, oj. Oj då, nej men varmt, nej men det. Ja. Ja men jag tycker det här kommer att bli bra alltså. Det har varit bra. Lite stökigt kanske men det. Ja, vi får ta det som det är. Och det är gött och säger allihop. Och nu då, ja, i alla fall det är 4-5 sista gångerna som jag har predikat, då har det handlat om Jesus. Och kan ni tänka, det handlar om Jesus idag också. Vem är Jesus Kristus? Frågar det här. Ja, ska titta lite grann på vad Bibeln säger om Jesus. Vem är Jesus Kristus? Och idag, ja, det handlar precis som vanligt om Jesus. Och med Bibeln som grund då, så ska vi titta på fyra delar. Fyra delar som alla handlar om vem Jesus är. Först ska vi se på hur profetior om Jesus har gått i uppfyllelse. Vi ska se på vem Jesus själv påstod att han var. Och vi ska se på vem andra ansåg att Jesus var. Och så ska vi se på Guds vittnesbörd om Jesus. Det här kommer att bli många bibelställen. Men du som lyssnar, du ska också få fundera lite personligt vad det här handlar om. Och så ska du få ett bibelord och kom ihåg som minnesvers. Det kommer att bli många bibelställen här. Men vi ska se, som man brukar säga, att skrift får förklara skrift. Man ska väl inte säga som så att jag var hemma och hälsade på mamma igår, så han inte förberedde mig som väldigt och fick ta till många bibelord. Men ja, vi får se. Jag tror att det här kommer att bli bra, för att Guds ord, det är ju, vi får öppna oss för vad som står i Bibeln och så får vi låta Bibeln tala till oss. Och det är inte så dumt. Det är jättebra. Hur profetior om Jesus har gått i uppfyllelse. Ja, i Bibeln så har många händelser har liksom blivit berättade och omtalade långt innan de händelserna inträffade. Och sådana förutsägelser, det brukar man kalla för profetior. En del profetior, det gäller länder och städer och folk. Men andra profetior, det gäller enskilda personer. Och de flesta, det handlar om Jesus Kristus. I Gamla testamentet så finns det över 300 profetior som talar om Jesus. Och det skrevs flera hundra år innan Jesus föddes. Och historien, det bekräftar att de här profetiorna har gått i uppfyllelse. Och ibland så innehåller också profetiorna små detaljer som har blivit verksamhet, som har blivit verklighet. Och jag tänkte lite grann på Steffen när jag förberedde den här predikan, för att han, ja, vi hade en lite samtal i fredags. Ja, Bibel, det var nog inte så, Jesus, det var nog lite grann. Så att det är egentligen beror på Steffen som här i fredags som jag gjorde det. Men han ska få lyssna här på en CD av mig sen. Så att även om han inte var här nu så ska han få den sen. Så nu vet du det, Steffen, att du får lyssna här sen när du hör på det här. Jesu födelse. Jesaja, det var en profet. Och namnet Jesaja, det betyder Herren frälsar. Och Jesaja, han levde och han verkade omkring 750 år före Jesu födelse. Och i Jesaja 7:14, då står det så här att därför ska Herren själv ge er ett tecken. Se, jungfrun ska bli havande och föda en son, och hon ska ge honom namnet Immanuel. Uppfyllelsen av den här profetian, det står i Matteus 1:18-23. Det står så här: men med Jesu Kristi födelse gick det till så. Hans mor Maria var trolovad med Josef, men innan de hade kommit tillsammans visade det sig att hon var havande genom den helige ande. Allt detta skedde för att det skulle uppfyllas som Herren hade sagt genom profeten. Se, jungfrun skall bli havande och föda en son, och man skall ge honom namnet Immanuel. Det betyder Gud med oss. Jesu födelseort är en annan grej. Profeten Mika skriver om det här, och Mika, han verkar i den delen av landet som heter Juda, och det var mellan 740 och 686 före Kristus som Mika verkar. Och han talade om var Messias som skulle komma, var han skulle födas. Men du, Betlehem, Efatra, som är så liten bland juda tusenden, från dig skall det åt mig komma en som skall härska i Israel. Hans ursprung är före tiden, från evighetens dagar. Det skrev Mika 700 år innan. I Nya testamentet, Lukas 2:3-7, står det så här: alla gav sig då iväg för att skattskriva sig, var och en till sin stad. Så for också Josef från staden Nazaret i Galileen upp till Judén, till Davids stad som heter Betlehem, eftersom han var av Davids hus och släkt. Han for dit för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som var havande. När det befann sig där var tiden inne då hon skulle föda, och hon födde sin förstfödde son och lindade honom och la honom i en krubba, eftersom det inte fick plats i härberget. Jesus, han föddes i Betlehem, precis som Mika hade sagt 700 år förut. Jesu barndom i Egypten. Det var Hosea, var en profet som verkade i nordriket Israel, alltså inte juda utan Israel, omkring 750-725 före Kristus. Hosea 11:1 säger så här: när Israel var ung fick jag honom kär, och ut ur Egypten kallade jag min son. Matteus 2:14-15: Josef steg då upp och tog honom om natten, och tog om natten med sig barnet och dess mor, och begav sig till Egypten. Där stannade han tills Herodes hade dött, för att det skulle uppfyllas som Herren hade sagt genom profeten: ut ur Egypten kallade jag min son. En annan grej som man kan se på är syftet med Jesu död, och det skrev Jesaja ungefär 750 år i förväg. Men det var våra sjukdomar han bar. Jesaja 53:4-6: men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelses skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse så som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld la Herren på honom. I Nya testamentet ser vi här då 2 Korinthierbrevet 5:21: den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Och 1 Petrus 2:24: och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår har ni blivit botade. Det står också om hur Jesus föroddes. Zakaria, det var en profet som började sin profetbana 520 före Kristus. Och de här, det är ju daterat precis på året när de här levde. 520 år före Kristus, då skriver Zakaria i sitt 11 kapitel och 12-13 versen: och jag sa till dem, om ni finner för gott så ge mig min lön, men om inte så låta vara. Då vägde jag upp min lön, 30 siklar silver, och Herren sa till mig: Kasta det åt krukmakaren, det härliga pris som ansåg mig vara värd. Det härliga pris som de ansåg mig vara värd. Och jag tog de 30 silversiklarna och kastade dem i Herrens hus åt krukmakaren. I 13 kapitel och 6 versen står det: om man då frågar honom, vad är det för sår du har på händerna, ska han svara: dem har jag fått hemma hos mina vänner. Det var ju av Jesu egna som förrådde honom. Det skriver Matteus om i 26 kapitel 14-16 versen. Sedan gick en av de 12, han som hette Judas Iskariot, till överste prästen och sa: vad vill ni ge mig om jag utlämnar honom åt er? Då vägde de upp 30 silvermynt åt honom, och från det ögonblicket sökte han efter ett lämpligt tillfälle att förråda Jesus. Och i Matteus 27:3-10: men då Judas, som hade förrått Jesus, såg att Jesus var dömd, ångrade han sig och lämnade tillbaka de 30 silvermynten till överste prästerna och de äldste och sa: jag har syndat och förrått oskyldigt blod. De svarade: vad rör det oss? Du vill se det så? Då kastade han silvermyntet i templet och gav sig av. Sedan gick han och hängde sig. Överste prästerna tog mynten och sa: det är inte tillåtet att lägga dem i offerkistan, eftersom det är blodspengar. Och det beslöt sig för att för dessa pengar köpa krukmakaråkern till begravningsplats för främlingar. Därför kallas den åkern än idag blodsåkern. Då uppfylldes det som var sagt genom profeten Jeremia: och jag tog det 30 silvermynten, det pris som Israels barn hade satt på honom, som hade värderats. Och jag gav dem som betalning för krukmakaråkern som Herren hade befallt mig. Så vi ser att Jeremia skrev också om det här. Det var Zakaria som också skrev om samma sak. Jeremia levde ju före Zakaria. Han levde så att det var många gånger. När Jesus korsfästes, ja, då var det en del detaljer, en del händelser. Och David, som sen blev kung i Israel, han skrev sina psalmer ungefär 1000 år innan Jesus föddes. I 22 psalmen, 19 versen, skriver David så här: de delar mina kläder mellan sig och kastar lott om min klädnad. Och Matteus 27:35: när de hade korsfäst honom delade de hans kläder mellan sig och kastade lott om dem. Saltaren skriver David 22 psalmen 8-9 versen: alla som ser mig hånar mig, de spärrar upp munnen och skakar på huvudet. Anförtro dig åt Herren, han skall befria dig och rädda honom, han har ju honom kär. Och det var precis vad de sa. Matteus 27:39-43: det som gick förbi smädade honom och skakade på huvudet och sa: du som bryter ner templet och bygger upp det på 3 dagar, hjälp dig själv om du är Guds son och stig ner från korset. Också överste präster och de skriftliga och de äldste gjorde narr av honom och sa: andra har han hjälpt, sig själv kan han inte hjälpa. Han är Israels konung, han må nu stiga ner för korset så ska vi tro på honom. Han litar på Gud, nu får Gud rädda honom om han har honom kär. Han har ju sagt: jag är Guds son. Vi ska ta en profetia till. Jesu uppståndelse. David är fortfarande som skriver 1000 år innan. 16 psalmen, 10 versen: ty du skall ej lämna min själ åt dödsriket, och du skall ej låta din fromme se förgängelsen. Apostlagärningarna 2:31: i förväg såg, skriver Lukas, i förväg såg han Kristi uppståndelse och sa: han skall inte lämnas kvar i graven, och hans kropp skall inte se förgängelsen. Nu har vi läst många bibelställen om profetior. Så är det liksom dags att fortsätta till nästa punkt. Men det står ju många ställen hundratals år före vad som hände. Så att det Jesus är något speciellt, det är ju helt klart. Vem Jesus själv påstod att han var? Ja, Jesus, han påstod det här om sig själv. I Johannes 10:30-33 säger han: jag och fadern är ett. Än en gång tog judarna upp stenar för att stena honom. Jesus sa till dem: många goda gärningar från fadern har jag låtit er se. För vilken av dem vill ni stena mig? Judarna svarade: det är inte för någon god gärning vi vill stena dig, utan det är för att du hädar och gör dig själv till Gud, du som är en människa. Johannes 14:8-9. Filippus sa: herre, låt oss få se fadern, så räcker det för oss. Jesus svarade: så länge jag har varit hos er och du har inte lärt känna mig, Filippus, den som har sett mig har sett fadern. Hur kan du säga: låt oss se fadern? Johannes 14:6. Jesus sa till honom: jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Och Jesus säger mer om sig själv. Matteus 28:18-20. Då trädde Jesus fram till dem och sa: jag har fått all makt i himmelen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns och sonens och den helige andes namn. Och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar in till tidens slut. Markus 14:61-64. Men Jesus teg och svarade inte. Överste prästen frågade honom vidare: är du Messias, den välsignade son? Jesus svarade: jag är. Och ni ska få se människosonen sitta på maktens högra sida och komma bland himlens moln. Då rev överste prästerna sina kläder och sa: behöver vi några fler vittnen? Ni har hört hädelsen. Vad anser ni? Alla fann de honom skyldiga till döden. Ja, Jesus, ja, han sa klart liksom vem han var. Ja, fadern är ett. Jag är vägen, sanningen och livet. Han har fått all makt i himlen och på jorden. Det är så. Punkt 3. Vem andra ansåg att Jesus var? Vi ska läsa 4 bibelställen och se efter. Först ska vi läsa om soldaterna som var vid Jesu kors. Sen Petrus, Marta och Thomas. Tänk efter nu när vi läser om de här, om du själv kan känna igen dig i någon av de här personerna som vi läser om. Först soldaterna vid Jesu kors. Matteus 27:54. När officeren och de som kom tillsammans med honom bevakade Jesus, såg jordbävningen och det som hände, det var alltså när Jesus dog, då blev de mycket förskräckta och sa: denne var verkligen Guds son. Petrus, Matteus 16:15-17. Han sa till dem: och ni, vem säger ni att jag är? Simon Petrus svarade: du är Messias, den levande Gudens son. Jesus sa till honom: salig är du, Simon, Jonas son, ty kött och blod har inte uppenbarat detta för dig, utan min fader som är i himmelen. Det var en som heter Marta. Det skriver Johannes om 11:25-27. Jesus sa: jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig, han ska leva om han än dör. och var och en som lever och tror på mig skall aldrig någonsin dö. Tror du detta? Och svarade: ja, Herre, jag tror att du är Messias, Guds son, han som skulle komma till världen. Var det en som heter Thomas? Johannes 20:25-29. De andra lärjungarna sa till honom: vi har sett Herren. Men han svarade dem: om jag inte får se hålen efter spikarna i hans händer och sticka fingret i hålen efter spikarna och inte få sticka min hand i hans sida, så kan jag inte tro. Det var alltså efter som Jesus hade uppstått. De andra hade sett honom, men Thomas var inte där. 8 dagar därefter samlades hans lärjungar igen därinne, och Thomas var med bland dem. Då kom Jesus medan dörrarna var låsta och stod mitt ibland dem och sa: frid vare med er. Sen sa han till Thomas: räck hit ditt finger och se mina händer, och räck hit din hand och stick den i min sida, och tvivla inte utan tro. Thomas svarade honom: min Herre och min Gud. Jesus sa till honom: därför att du har sett mig tror du. Saliga är de som tror fast det inte ser. Nu är det dags för punkt 4. Här ska vi se på vad Gud säger om Jesus. Guds vittnesbörd om Jesus. Först, vem sa Gud att Jesus var? Sammanhanget här i Markus 1:11, det är när Jesus blir döpt av Johannes döparen. Och en röst kom från himmelen: du är min son, den älskade. I dig har jag min glädje. I Markus 9:7 är ett sammanhang när Petrus, Jakob och Johannes var med Jesus uppe på ett berg och de fick se hans härlighet. Då kom ett moln och sänkte sig ner över den. Och ur molnet hördes en röst: denne är min son, den älskade. Lyssna till honom. Vems vittnesbörd betyder mest? I 1 Johannes brev 5:9-12 läser vi: om vi godtar människors vittnesbörd, så ska vi veta att Guds vittnesbörd är för mer, eftersom detta är Guds vittnesbörd, att han har vittnat om sin son. Den som tror på Guds son har vittnesbördet inom sig. Den som inte tror på Gud gör honom till en lögnare, eftersom han inte tror på vittnesbördet som Gud har givit om sin son. Och detta är vittnesbördet: Gud har skänkt oss evigt liv, och det livet är i hans son. Den som har sonen, han har livet. Den som inte har Guds son, han har inte livet. Vad blir följden för den som tror att Jesus är Guds son? 1 Johannes 4:15. Den som bekänner att Jesus är Guds son, i honom förblir Gud och han själv förblir i Gud. Gemenskap med levande Gud. 1 Johannes 5:5. Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds son? Den som tror att Jesus är Guds son, han kan besegra världen. Lite funderingar här på slutet. Kände du igen dig i någon av de personer som nämndes på den tredje punkten? Soldaterna som var med när Jesus dog. Det blev jordbävning. Naturen gjorde uppror. De förstod att det var något speciellt med Jesus. Denne var verkligen Guds son. Vi kan liksom ana och se, det måste vara något speciellt med den här. Petrus, han bara visste inom sig att Jesus var Messias, den levande Gudens son. Det var någonting som uppenbarade för Petrus. Han bara visste: Jesus, han är Messias, den levande Gudens son. Marta, hon hörde på Jesus och hon trodde när han sa: jag är uppståndelsen och livet.
Den
som tror på mig ska leva om han än dör. Och var och en som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Thomas, de andra lärjungarna hade sett Jesus. Thomas hade inte varit med vid det tillfället. När det berättar att han hade sett att de hade sett Jesus, då säger Thomas: om jag inte får se hålen efter spikarna i hans händer och sticka fingret i hålen efter spikarna och inte får sticka min hand i hans sida, så kan jag inte tro. Men det fina med Thomas, det var han tappade liksom inte hoppet. Han kunde ju ha stöckit därifrån och dragit iväg istället, men han gjorde inte det, va? Han flydde inte. Han fortsatte att träffa sina vänner. Han fortsatte att vara tillsammans med de andra lärjungarna. Och Jesus, han visste om Thomas funderingar. Och Thomas, han fick ett möte med Jesus. Sen sa han till Thomas: räck hit ditt finger och se mina händer. Och räck hit din hand och stick den i min sida. Och tvivla inte utan tro. Och Thomas, han svarade: min Herre och min Gud. Känner du dig som Thomas? De flesta som var tillsammans hade mött Jesus. Han kände sig lite utanför. Men kom ihåg, Jesus, han vill möta dig också. Umgås med kristna vänner. Ta reda på så mycket du kan om Jesus. Läs Bibeln. Läs god kristen litteratur. Prata med Jesus. Bestäm dig för att låta Jesus ta hand om ditt liv. Ge Jesus chansen. Lyssna till honom. Ta emot i tro. Och svara som Marta svarade: ja, Herre, jag tror att du är Messias, Guds son, han som skulle komma till världen. Be om hjälp och få den tron. Nu, den här minnesversen som jag sa i början, det är en av de här jag har haft, men det har varit så många så det är inte lätt att veta. Men den här är kort. Johannes evangelium kapitel 14 och vers 6. Jesus sa till honom: jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. I den här predikan var ämnet: vem är Jesus Kristus? Och vi har sett på hur profetior om Jesus går och har gått i uppfyllelse. Vem Jesus själv påstod att han var. Vem andra ansåg att Jesus var. Guds vittnesbörd om Jesus. I predikningen som jag kommer att ha här längre fram i Smedjebackskyrkan, då kommer jag att ta upp igen om Jesu liv på jorden. Vi kommer att ta upp mer om Jesu död, Jesu uppståndelse. Jesus lever i den kristne och Jesus lever i församlingen. Förra gången jag talade om Jesu död och Jesu uppståndelse, då höll man ju till Lukas hela tiden. De mer andra gånger här nu så kommer det att bli fler ställen, inte bara Lukas. Men det blir inte så många bara bibelställen som idag. För idag har jag ju flagor i huvudet här med, alltså med bibelord. Men jag tror att Bibeln visar i alla fall. Ja. Du ska få en CD. Jesus är i alla fall speciell. Och Bibeln talar om Jesus. Och Bibeln är ju en speciell bok. Det är ju vägvisan. Och det är ju den som vi har som grund för vår tro. Och därför är det ju bra. Och jag tror att bibelordet, det talar till oss. Tack kära Jesus att du har varit med här idag. Och du ser, det blir många bibelord. Men vi har i alla fall fått visa på att det står och talas om dig i Bibeln. Och det är helt klart, du var unik, Jesus. Du är Guds son. Du är Gud själv som steg ner hit till jorden för oss människor. Och bara att vi får, jag bara tackar dig för Jesus. Att det står det att den som bekänner att Jesus är Guds son i honom förblir Gud och han själv förblir i Gud. Att vi liksom får ha gemenskap med dig. Jag bara tackar dig för det, Jesus. Jag bara tackar dig för det. Och tack att vi får, som Marta när hon hörde, att vi får sätta vår tro till dig. Och vi bara får veta att den som tror på mig ska leva om han än dör. Och var och en som lever och tror på mig, han ska aldrig någonsin dö. Jag bara tackar dig för, Jesus, att livet tillsammans med dig, det är en spännande vandring som vi får gå och lära oss mer och mer och ha gemenskap med dig. Tack, Jesus, att vi ska få en bra stunds gemenskap kring kaffe här, kaffebordet och smörgås här nu. Och vi får umgås och vi får prata med varandra. Och om det dök upp funderingar, då bara tackar jag för att vi ska få lägga fram dem inför dig och att vi gemensamt undersöker vad stod det egentligen och vad står det i Guds ord om dig. Så att vi får göra som det står i 2 Petrus brev 18, att vi får växa till i nåd och i kunskap om vår Herre och frälsare Jesus Kristus. Och så har vi bekänna och tro att din Jesus, din är härligheten från nu och till evighetens dag. Amen.
Ja.
Bra. Nej. Ja, som sagt, det var många bibelord där, så det var nästan en knock i skallen, men jag tror, lyssnar man på det här igen och läser de här, Eivor har ju skrivit upp allihop och ni kan få, jag har dem här, och man går in och läser och så ber man, och så plötsligt kan det bli så att när man läser i Bibeln, pop, så poppar det upp och liksom blir alldeles levande. Är det någon av er som sitter där som har varit med om att ni har läst någon gång i Bibeln och så har ni inte begripet ett enda dugg, och så sitter ni och läser och sen ett år efteråt eller någonting, och så läser ni samma sak igen, då bara hoppar det upp så att orden nästan står utanför texten och så är det liksom helt klart. Ja, men så står det ju. Det där såg jag inte förra gången. Det har i alla fall hänt för mig. Samuel har läst. Ja. Men ibland kan man läsa och så fattar man inte ett enda jota. Va? Men och sen plötsligt så blir det levande. Och det är det som är så bra med Bibeln. Att det liksom är aktuellt. Och det är ju Guds levande ord till oss. Ja. För var mitt liv ett hårt slaveri, Satan han höll mig fast. Men då kom Jesus och gjorde mig fri, bojorna fullkomligt brast. Nu är jag fri, halleluja, nu är jag fri, halleluja, Jesus har frälst min själ. Nu är jag fri, halleluja, nu är jag fri, halleluja, Jesus har frälst min själ. Är det så konstigt att lycklig jag är, till himmelens land jag går. Snart kommer Jesus och hämtar oss här, till landet dit synden ej når. Nu är jag fri, halleluja, nu är jag fri, halleluja, Jesus har frälst min själ. Nu är jag fri, halleluja, nu är jag fri, halleluja, Jesus har frälst min själ. Du kan bli frigjord och lycklig som jag, för Jesus han älskar dig. Upplev Guds nåd, nu är frälsningens dag, och sen kan du sjunga med mig. Nu är jag fri, halleluja, nu är jag fri, halleluja, Jesus
har frälst min själ. Nu är jag fri, halleluja, nu är jag fri, halleluja, Jesus har frälst min själ.